Låt oss bedja om anden, käre helige ande. Nu ber vi dig att du ikväll talar det som du vet att vi behöver. Och blir någonting inte sagt så fyll du i det. Och blir någonting galet så tar du bort det. Men var nu hos oss, Herre, och hjälp oss och välsigna oss. Det ber vi för Jesus skull. Amen. Innan jag börjar med det ämne som jag har blivit ombedd tala över, så vill jag be er. Först får jag fråga om ni kan höra överallt. Det är kanske en dum fråga, men är det någon som hör illa nu, så upp med en hand. Det tycks gå. Om jag börjar att tala för fort och ni tänker aj aj, nu förstår jag inte, så vinka lite igen, lite vänligt, så ska jag försöka att bromsa. Jag skulle så gärna vilja att ni förstod när jag nu får stå här och tala. För det är en viktig fråga. Hur, vårdan får vi den helige ande? För många kristna är det en brännande fråga. För åtskilliga en plågsam fråga. Och ändå är det så ofta en onödig fråga. En fråga som egentligen inte finns i Bibeln bland kristna. Det bibliska svaret på denna fråga är nämligen en motfråga. Men kära vän, tror du då på Jesus? Och om du svarar av hjärtat, ja, det gör jag, då har du den helige ande. Det är enkel biblisk sanning. Om du tror på Jesus, så har du den helige ande. Tron på Jesus finns bara där anden finns och anden verkar. Det bekänner vi ju i förklaringen till tredje trosartikeln om den helige ande. Jag tror att jag kan inte själv av egen kraft och eget förnuft komma till Jesus Kristus min Herre eller tro på honom. Utan den helige ande, han har gjort att jag tror. Han har kallat mig, upplyst mig, och nu helgar han mig och behåller mig i en rätt tro. Bibeln är helt klar på detta. Den som icke har Kristi ande, han hör honom icke till. Så står det i Romarbrevets 8. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Så står det i 1 Korintierbrevets 3. Och det är sagt till korintierna, som Paulus går till rätta med, därför att de har så mycket partisinne och så mycket kötslighet. Och när han förmanar dem att fly otukten som där hade förekommit, då säger han att vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har undfått av Gud. För var somliga av er, säger han, tjuvar, giriga, drinkare, roffare. Men nu har ni låtit rena er. Ni har blivit helgade. Ni blivit rättfärdiggjorda i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Det behövs båda. Genom Jesu namn och Guds ande har det skett. Dessa två är oskiljaktiga. Jesu namn som frälsar, när anden tänder tron i våra hjärtan, då håller båda sitt intåg i en människa, Jesus och anden. Men när skedde det med mig? Frågar vi Paulus, så svarar han: i en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Han säger att Gud frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Åter båda på en gång, Jesus Kristus och anden. Och därför är det självklart i skriften att en troende människa äger Guds ande. Han är förstlingsgåvan som vi fick från början. Han är underpanten på att verket ska fullbordas. Det fanns en tid när ande ännu icke var given. Men så kom pingstens välsignade dag, den rika, juliga, stora, och sen dess bor anden i sin kyrka. Så som vi bekänner var söndag: jag tror på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund. Och de kristna kallas ju heliga just därför att de äger den helige ande. Kyrkan är Guds boning i anden, i Efesierbrevet 2. I en och samma ande har vi tillträde till Fadern. Vi alla som kan gå fram till Fadern i hjärtats bön, i tro, vi äger detta tillträde i den helige ande. På två ställen i Nya testamentet berättas att det fanns människor som trodde på Jesus men icke ägde anden. Och genast förstod man: här är något galet. Detta stämmer icke. Det ena var i Samaria och det andra var i Efesus med dessa Johanneslärjungarna som icke kände Jesu dop. Och genast grep apostlarna in för att ställa detta till rätta. Ty så får det ju icke vara. Så kan vi icke ha det. En kristen utan anden är en orimlighet. Det är en anomali. Men kanske sitter här nu någon som tänker: men jag är bestämt en sådan orimlighet, en sådan anomali. Varför tänker du så? Jag ser ju på andra. Jag hör dem. De vittnar om allt detta härliga som de har upplevt sedan de fick anden. Men det har jag aldrig varit med om. Hör du, kära vän, här får vi bestämt sätta oss ner ikväll och se på detta lite närmare. Du förstår, anden blåser vart den vill. Andens gåvor är olika. Och därför är vi kristna så olika. Men det är nödvändigt att samma ande får verka hos oss alla. Och hur är det nu med dig? Först, du har väl klart för dig att anden, det får vi icke så som man får en kamera eller ett par skidor. Den kan man bruka och så kan man ställa undan dem. Man har dem ju. Så är det icke med anden. Nej, anden har du fått på samma sätt som du i födelsen fick livet. Livet i din kropp. Det är icke en sak som jag kan lägga undan och bruka till en tid sen. Utan det är någonting levande. Det vill säga, det måste fungera jämt. Det behöver näring. Jag måste andas, röra mig. Och det är så med anden. Just därför talar vi om andens liv. För anden finns bara som liv. Finns inte det livet, så finns icke anden hos mig. Man kan alltså utsläcka anden. Det kan man. Där andens liv finns, där är vi levande lemmar. Vi är växande grenar i Herren som tar emot livet ifrån Kristus, som får strömma in i oss. I dopet blev vi en gång inlämmade eller inympade som grenar i Jesus Kristus. Och det är icke nödvändigt att en sådan liten gren längre fram behöver brytas av. Det händer tyvärr ofta, men nödvändigt är det icke. Man kan förbli i Herren. En lem behöver icke dö. Den kan vara levande ända sedan den första barndomen. Och lycklig är den som har fått vara det. Men många lemmar fick icke näring, utan förtvinade och dog. Och då måste det ske någonting. Vi måste omvända oss, kallar vi det. Förbindelsen måste komma i ordning igen. Genom bönen och ordet som kommer till oss. Och genom att vi tar vår plats bland de andra grenarna i församlingen. Då tränger livet in igen. Det kan göra ont. Och det kan kännas ljuvligt. Och det gör det ibland omväxlande. Eller båda dera. Hela denna process, det är någonting som anden gör. Jesus talar om det i avskedstalen. Anden påminner om vad Jesus har sagt. Anden överbevisar om synd, vi hörde det nyss. Anden vittnar om Jesus. Han förhärligar Jesus. Det betyder han låter mig se Jesus som min frälsare, som har dött för mig. Redan här har vi två säkra tecken på att anden verkar. Först detta, jag känner min synd på allvar. Vet att jag varit en dålig kristen som skämt ut mig, dragit skam över min Herre, som bär här inom mig någonting som icke hör honom till. Detta, det inser man bara där anden finns. Det förstår icke världen. Detta är det ena. Och det andra och det viktigaste är att jag ser Jesus i ett nytt ljus. Under hans bilden som vi sett så många gånger kan jag skriva för mig, Bo Gerts. För mig, sätt in ditt namn. Där har anden talat. För mig dog han. För mig är han uppstånden. Över mig förbarmar sig Jesus. Se, då har anden verkat inte bara på mig. Det kan han göra med vem som helst. Men han verkar nu i mig. Skapar denna tro. Har tagit sin boning där med Jesus. Jag har åter blivit ett andens tempel. I detta andens tempel sitter alltid Jesus på tronen. Gamle Adam har fått stiga ner och är avsatt. Och det finns säkra tecken på att Jesus sitter där på tronen. Jag vill icke vara utan Jesus. Håller jag på att glida bort så känns det tomt. Någonting är i olag. Jag kan säga till honom: Herre, du vet allting. Du vet att jag har dig kär. Och jag menar allvar med att jag vill leva honom till behag. Ibland går det dåligt, men jag vill det av hjärtat. Jag vill icke göra honom sorg. Alltså, anden vittnar om Jesus. Jesus kommer på hjärtats tron i centrum av mina tankar. Det är tecknet på att anden är där, till anden vittnar icke om sig själv, utan om Jesus, förhärligar icke sig själv och icke dig, utan Jesus. Noel, detta är nu nödvändigt, att detta får ske med oss alla. Det är i stort sett lika hos alla kristna. Och just därför är det som katekesen talar om, just detta talar den om i huvudstycket om den helige ande. Och nu ber jag dig som tror på Jesus att du ska vara viss om detta. Du har den helige ande. Du skulle icke äga denna tro om inte anden bodde hos dig. Och det ska du tacka för att det är så. Och nu ska du icke se på andra när det gäller anden. Utan du ska låta den helige ande ta hand om fortsättningen. För här blir en fortsättning. Den är icke lika för alla. Men hela det kristna livet i sin mångfald är ett liv i ande. Har du tänkt på hur många uttryck där finns i Nya testamentet? Vi ska vandra i ande, drivas av anden, stå fasta i anden. Vi har gemenskap i anden, kärlek i anden, helgelse i anden, rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Jag vill nu ta ut ett viktigt uttryck bland de många ikväll. Och det är att uppfyllas av ande. Vad betyder det? Anden är livet i en kristen, sa vi. Det är strömmen ifrån Kristi hjärta som kommer in i hans lem. Saven som stiger i grenen och gör att den kan bära frukt. Det är alltså ett flöde. Någonting som ständigt ska strömma. Genom mig, in i mig, genom mig. Och därför kan jag också fyllas av ande. Icke en gång för alla. Som man fyller på hösten kylaren med kylvätska. Och så är det gjort för hela vintern. Utan det är så som när bäcken fylls av vatten som kommer ifrån fjället. Det kan stiga, men det måste komma ständigt nytt. Ständigt nytt. Det finns ibland tillfällen då Gud sänder ner en vårflod. Bara kanske för en kort stund och fyller oss med helig ande. För att kunna göra någonting som vi annars icke kunde. Det är icke vanligt, men skriften talar om det. Anden kan så komma över en profet. Han uppfyllde Petrus inför stora rådet. Paulus inför den där trollkaren Elimas. När han skulle lägga Guds dom över honom och göra honom blind till en tid. Gud skulle göra det. Herrens hand är över dig, säger Paulus, uppfylld av den helige ande. Men anden kan uppfylla oss också på ett annat sätt. Och det gäller oss alla. Och det gäller oss alla dagar. Paulus talar om det i Efesierbrevets femte. Minns jag inte fel har jag här på storsalen en gång talat utförligt om det stället. Men nu vill jag påminna om vad där står. Det är en uppmaning, låt er uppfyllas av ande. Och sedan följer, vilket icke är helt klart i våra nordiska översättningar, fyra punkter, så kallade participer, görande, görande, det och det och det. Och där talas både om det som vi ska, på en gång vad vi ska göra för att fyllas av ande, och vad som sker när vi på det viset fylls av ande. Fyra punkter är det. Först, tala till varandra i salmer och lovsånger och andliga visor. Det gjorde man i gudstjänsten när man sjöng saltaren, bad Bibelns egna ord. Naturligtvis med Guds ord som Kolosserbrevet säger på motsvarande ställe. Låt Guds ord rikligen bo ibland eder. Det hör med till att uppfyllas av ande. Ta emot ordet. Bedja det också, brista ut i lovsång, gudstjänsten. Det andra är, låt er uppfyllas av ande genom att och så att ni sjunger och spelar till Herrens ära i era hjärtan. Det är när man går från gudstjänsten, tar med sig vad man fått, brukar det, går i sitt arbete, är där hemma, vaknar till en ny dag. Det sjunger och spelar. Detta är icke en njutning. utan det är en glädje över Herren, en kärlek till Herren, en villighet att tjäna Herren som finns där, därför att Kristus är hos mig och jag är hos honom. Även när jag har huvudvärk, även när jag vaknar på morgonen trött, vaknar på galen sida, som vi säger i Sverige. Det var det andra. Spela och sjung där inne. Och det tredje. Därigenom och så att vi alltid tackar Herren. Tackar honom för allt, Fadern, i vår Herres Jesu Kristi namn. Den ständiga bönen som icke får slockna någon dag, icke någon tid på dagen, icke inför någonting viktigt, finns där stilla i hjärtat. Och för det fjärde, så därigenom att och så att vi underordnar oss varandra i Kristi fruktan. Därför att vi är nu i Guds rike. Att underordna sig betyder nämligen att gå in under Guds goda ordning. Så som han vill ha det. Så som vi möter den i hans ord. Ja, och möter den i hemmet, på arbetsplatsen, i församlingen. Där Herren har olika uppgifter och ställer oss i olika tjänster. Det är kanske det tydligaste tecknet på andens närvaro. Att man är full av ande. Att man börjar glädja sig åt dessa uppgifter. Det är bara möjligt i den helige ande. Världen har ett helt annat sätt att se på detta. Att underordna sig. Många gör det motvilligt. Eller tvunget. Eller kanske fegt. För världen vill härska. Och i världen är det naturligt att hålla på sin rätt. Och slå sig fram. Och kräva ut vad man tycker att man har rätt att begära. Men så är det icke bland eder, säger Jesus. Och där anden finns, där fungerar också detta. Underordnen eder under varandra i Kristi fruktan. Ja, så där går det till att uppfyllas med anden. Det är ett liv med mycket av Guds ord, Guds tjänst, bön, lovsång, tjänst ute i vardagen bland människorna. Alltså just ett riktigt fromt kristet liv, så som fromma kristna troende människor i alla tider har levat det här i våra länder. Ett liv där man gör allvar av sin tro på Jesus. Men nu är det så att många väntar, önskar, hoppas på något mera. Anden skulle väl ge något som inte hör med till ett vanligt kristet liv. Något av det slag som andra allvarliga kristna kanske inte äger, någonting extra. Här får man se upp. Vad är det du vill ha? Vi måste tala om det. Är det en stor salig visshet? Är det mera kraft till seger? Nå, det låter säga sig. Men varför vill du ha det? Varför? Detta är en samvetsfråga. En fråga till självprövning. Man kan önska sig detta nämligen därför att man vill ha himmelen redan på jorden. Härliggörelsen redan här i tiden. Det utlovade, det som skall komma i den nya världen, vill man ha redan nu. Vad är en kristen? En kristen är en frälst människa. En ny människa, pånytt född. Som alltjämt har kvar sitt kött. Sin gamle Adam. Och därför pågår det här inom en kristens strid. Det är två liga ju i strid med varandra, anden och köttet. Därför finns det, säger skriften i Galater 5, något som hindrar. Och det, detta som hindrar, det vållar oss smärta. Det är så besvärligt. Tänk att varje dag på nytt behöva korsfästa sitt kött. behöva kämpa med sin tröghet i bönen eller sin lättja i arbetet. Kämpa med sin lust att tala illa om någon dum och vrång människa. Kämpa med sin längtan efter beröm och lite erkännande. Vem vill inte slippa? Vem skulle inte vilja vara helt fri? Så som Paulus ville slippa törntaggen i köttet, Satans ängel som slog honom. Men vad sa Gud? Min nåd är dig nog, Paulus. Kraften fullkomnas i svaghet. Du vill ha mera kraft. Därtill behöver du denna svaghet. Och därför säger Paulus, finner jag mig i denna svaghet. Jag rosar mig av den, säger han rent utav. För att Kristi kraft ska komma och vila över mig. Komma och bo i mig, står det. När jag är svag, då är jag stark. Är det kanske så att anden här i tiden bäst kan verka i det svaga, i vår svaghet? Att vi därför inte får all denna styrka och denna kraft och denna seger som vi så gärna ville ha. Paulus säger det gång på gång till korintierna. Korintierna ville vara rika, andefyllda, fullmogna kristna och berömde sig av det. Och såg lite ned på Paulus med all hans svaghet. Och han skriver till dem, jaså, ni är redan rika. Är ni det? Redan mätta? Har ni redan blivit kungar utan oss? Om ni ändå hade blivit det, då kunde vi ju få regera tillsammans med er. För regera ska vi med honom när han kommer, men icke här, icke ännu. Och medarbetarna, vi är svaga, ni är så starka. Ni får äran, vi får skammen. Men det är ingen tvekan om var han menar att Kristus och anden finns. Hos det svaga. Nu kommer vi tillbaka till vår samvetsfråga. Varför vill jag ha mer av den helige ande? Är det därför att andra har fått det? Eller är det för min egen skull? Är det kanske för att slippa den här besvärliga kampen? Så får det inte vara. Så får man icke den helige ande. Inte för din egen skull. Du får börja i en annan ända. Anden själv leder dig dit. För anden kommer och viskar, din gamle egoist. Nu vill du vara någonting igen. Vad är du för något? En syndare är du. Oändligt älskad av Jesus. Honom mycket kär, det är du. Och honom har du. Håll fast det du har. Och brygga det du har. Så kommer anden och talar. Och det visar att han återhåller på och fyller dig. Så låter det då. Och då börjar jag bedja, Herre, ta mig, bruka mig som du vill. Ja, kan jag göra något, så visa mig det. Finns det någon här som behöver mig, så led mig dit. Det är gärna det minsta, Herre, det som ingen annan vill. Men någonting för din skull. Någonting som du vill. Det är så vi får andens gåvor. Det är så han leder oss in i det verk vi skulle göra. Det är så vi upptäcker vad som är min gåva. Och jag tänker aldrig på att det är en gåva, men jag ser uppgifterna. och märker plötsligt att jag fick tjäna. Gåvorna, de är så olika. Men var och en av oss får någon gåva får vi. Vi får dem inte genom att se på andras gåvor och säga att det vill jag ha. Vi får dem inte genom att önska oss något märkligt. Det vore stort att få uppleva. Utan vi får dem genom att se på andras nöd, på andras behov och vilja hjälpa till. Om aldrig så lite, men ändå få vara med här och hjälpa till. Anden, vänner, den blåser vart den vill. Och Jesus jämför den ju med vinden. Vinden styr vi inte. Men man kan fångas av vinden. Om man seglar kan man fylla sina segel med vinden. Och då verkar den, då drivs man. Så drivs man av anden. In i de uppgifter som anden vill. In i de upplevelser och de nya erfarenheter och den nya rikedom som anden vill. Man ska bara inte försöka blåsa själv och tro att nu ska andens eld flamma upp här. Det går inte att blåsa på vinden och få den att blåsa som jag vill. Det blir bara människoverk när vi blåser. Bara människokänslor. Och de slocknar igen. Istället ska vi nu tacka för att här ligger framför oss berätta gärningar efter vägen. De ligger där inlagda i mina dagliga plikter. Det vanliga rutinmässiga. Där finns människor som behöver mig. Uppgifter som kanske ingen annan tar på sig. Ofta i min första reaktion när jag möter något sådant. Precis det som prästen och leviten kände när de kom fram till det stället där den mannen låg som råkat i rövare händer. De kände olust, och det gör vi också. Obehagligt det här. Bäst att skynda förbi. Stopp lite. Nu kan det vara andens stund. Man märker det på det att köttet slår till bromsarna och vill icke. Nej, men anden kämpar mot köttet. Här kan jag fyllas av ande. Här kan jag växa i ande. Här kan jag bära frukt i anden. Det är visst inte säkert att det blir en stor och märklig inre upplevelse. Det är inte säkert att jag kan vittna om att allt blev annorlunda. Men kanske fick jag just den karisma, den nådgåva som Gud ville. Kanske den som Bibeln nämner som heter att taga sig an andra människor. Eller att stå i ledningen i ett arbete med mycket arbete, många plikter och många bekymmer. Att vara en lärare. Bland barn kanske. Eller en tröstare. Bland prövade och sörjande. Att vara sådant och äga denna andens gåva. Det tar tid. Det kräver självövervinnelse. Det betyder strid med det inom mig som icke vill. Men just därför betyder det att fyllas av ande. För när Herren ser att denna striden pågår. Att du vill ändå gå in här. Det är då som anden kommer. Just därför fyllas av ande av den levande strömmen från Kristus själv. Alltså vänner. Andens gåvor ges, säger Paulus, åt var och en så att det blir till nytta. Det är inte säkert att de ges så att vi blir hänryckta eller saliga. Eller fria från bekymmer. Nej, men det har vi löftet om. Ofta om att vi blir till nytta. Nyttiga blir vi. Användbara i Herrens verk. Han låter oss bli till välsignelse. Och något större kan vi väl inte önska oss. Gud vare lov att han gör detta genom den helige ande som är oss given. Låt oss bedja. Herre, käre helige ande, nu ber vi dig på nytt att du hjälper oss att ta med oss härifrån det du ville säga, och att du fyller i det som inte blev sagt. Du har en väg för var och en av oss, Herre, vi vet det, för mig också. Herre, så låt oss nu se med öppna ögon det som du vill föra oss in i, det som du vill lära oss, det som i din mening. Herre, käre helige ande, bliv du hos oss och led oss. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Böj era hjärtan till Gud och tag emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till eder och give eder frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.